Hjälteinsatser av barn för salamandrarna i Bromma och betydelsen av att bevara mångfalden bland våra grödor. Naturmorgon den 8 juli 2023 bjuder också på en flixlända som surfar på en snok. Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Och fältreporter Lena Pettersson, du finns i norra Halland vid ett kulturreservat. Berätta, vad är du?
Jag är i Äskhults by. Och det är ju ett kulturreservat. Det började som ett naturreservat. Men det här är en 1800-talsby där man kan se hur man odlade och levde här under den här tiden.
Mm. Det låter ju jätteintressant, Lena. Men varför ska vi göra ett naturmorgon där?
Ja. Det kan man ju verkligen undra. Men som du sa alldeles nyss, så är det ju så att den biologiska mångfalden, den trivs ju och gynnas av det här sättet att bruka jorden. Men inte bara det, det finns ytterligare en mångfald, och det är den odlade mångfalden. När vi idag går i butiken så kanske vi bara hittar en sorts morötter. Men förr i världen så fanns det mängder med olika sorters morötter, kanske olika för varje by. Och många andra växter, och det finns också växter man odlade som har försvunnit idag, som de finns här. Så att vi pratar biologisk mångfald gånger två här i Äskhult.
Mm. Det ska bli superintressant. Stanna kvar där. Jag ska också säga att vi försöker ju alltid att fylla vår stundlighet med så mycket biologisk mångfald som möjligt. Så idag kommer vi också höra om nattsländor och deras geléinpackade äggsamlingar. Och vad mer det är som kan regna ner från träd när man ligger på en brygga. Vi ska kika efter både åkergroda och vanlig groda. Och ungefär 7:20 möter vi skolbarnen som hjälper salamandrar att hitta rätt i den urbana miljön genom att leta igenom lövhögarna i en torrlagd plaskdamm av betong som är en dödsfälla för groddjuren.
Vi går igenom dem och letar efter salamandrar som har fallit ner.
Alltså, man får inte skada salamandern, men man måste ju ändå se om det är något. Men
man får ta lite i taget och gå igenom.
Mm. Hjältarna i Bromma ska vi höra efter 7 i Naturmorgon, som man kan nå via naturmorgon@sverigesradio.se. Och vi finns på de sociala medierna, och Helena Söderlund håller koll om ni vill höra av er till oss. Så gör gärna det. Om vi skulle vilja bedriva ett jordbruk mer som på 1800-talet, utan gifter, utan konstgödsel, utan kanske fossildrivna maskiner till och med, och kanske med den tidens grödor då, som hade ju mer utrymme för biologisk mångfald. Skulle vi ens kunna göra det? Vet vi tillräckligt om det? Men det är den frågan som fältreporter Lena Pettersson har tagit med sig till Äskhultsby i Halland. Hallå, Lena.
Hallå, hej. Ja, det är den frågan, och det är lite det man faktiskt håller på att titta på här och undersöker. Och jag står med Julia Milke. Du nickar. Ja. Mm. Ska vi börja med att berätta vad Äskhults by är för något?
Absolut. Äskhult är ju en liten nordhalländsk by med anor egentligen från sent 1500-tal. Men de husen som står här idag är mest från 1700-1800-tal. Och den här byn utgörs av fyra olika gårdar. Och det är Bengts, Darras, Jönsas och Göttas.
Vi ska titta nogare på någon av dem. Så här. Men vad gör ni här? Liksom? Vad är din roll och vad gör ni här?
Jag jobbar som verksamhetsutvecklare för den publika verksamheten som pågår här i Äskhult med historiska guidningar, barnaktiviteter och kursverksamhet. Men här pågår ju också ett större arbete i att återställa, förvalta och restaurera den här platsen till ett årtal som vi har valt, som är 1825, när innan storskiftet skedde här i Äskhult.
Och storskiftet var när man då flyttade ut gårdarna så att de slutade vara byar, eller hur?
Precis, och det är det som är så unikt med den här platsen, att byarna fick, eller gårdarna fick ligga kvar på sina ursprungliga platser medans markerna skiftades. Så att här får vi verkligen se helheten med gårdsmiljön, inägor och utmark. Allt samlat.
Mm. Och då är det spännande här hur man faktiskt brukade jorden här. Men ska vi bara kort berätta lite om de som bodde här?
Ja, men absolut. Den här byn har haft riksdagsmän som har varit i den stora huvudstaden vid flera tillfällen under sent 1700-tal. Och även en del nämndemän som var med i tinget. Men också såklart helt vanliga bönder som brukade markerna här och var självhushållare på alla möjliga sätt och vis.
Mm. Och med mig här nu också så har jag Johan Gustafsson, du är trädgårdsmästare här. Du är en av dem som jobbar med det här, att återskapa det här 1800-tals jordbruket. Vad innebär det egentligen?
Ja, jo, men vi jobbar ju med restaurering på en storskalig nivå här. Så att det är ju museet i byn här, men sen är det också en museiverksamhet i hela landskapet kan man säga. Vi jobbar med att återskapa kolgårdar och mullbänkar och den stora utmarken med ljunghedarna och ja, hela helheten så att säga.
Mm, kolgårdar och mullbänkar, vad är det?
Ja, men kolgård är ju dåtidens köksväxtland kan man säga. Så det är där man odlar det som vi odlar idag som grönsaker. Och sen har vi mullbänkarna då som är små perennplanteringar precis utanför dörrposterna kan man säga.
Mm. Men vad vet man egentligen om? Nu ska ni ju återskapa det tidiga 1800-talets växter och jordbruk och så. Vad vet man om det?
Ja, men man vet just när det gäller allmogeodling och hur man brukade marken och framförallt då vad man odlade i kolgårdarna i början på 1800-talet, det är ganska dåligt känt. Det är väldokumenterat från klostermiljöer och slottsmiljöer, men just när vi kommer ut sådär på landsbygden och till allmogen då, så är det mindre känt. Men det är ett pågående område som man tittar mer på idag. Det kommer hela tiden nya rön om vad allmogen odlade och så där i början på 1800-talet.
Mm. Och då är det den här, jag tänker det att vi pratar ju ekologisk odling idag, men det här är ekologisk odling på riktigt. Kan man jämföra de här två begreppen?
Ja, det är intressant när man pratar om ekologisk odling idag då, för att med de metoderna och på den tiden som vi försöker återskapa så är det här ett icke-begrepp då. Där allting skedde liksom på ekologiska vägar. Man hade inte möjlighet att vara oekologisk så att säga. Så att det här är allting naturnära och ekologiskt.
Mm. Och det finns ju ändå några växter som är kvar från väldigt långt tillbaka. Du nickar här Julia. Mm.
Ja, men vi står ju framför såpnejlikan här som vi vet har långa anor både i Sverige, men kanske också även här i Äskhult. Vi tror att den har funnits här i alla fall tidigt 1900-tal, kanske till och med 1800-tal. Och det är ju en jättefin växt som till en början har varit en medicinalväxt eller en växt som har använts till byk och tvätt på grund av sina liksom, tvättmedelsegenskaper. Men idag som prydnadsväxt.
Mm. Och alltså, vi ska gå och titta på den ordentligt tänker jag. Men man använder den alltså precis som till såpa helt enkelt som den heter.
Ja men precis, den har ju ett ämne som heter saponiner. Och den löddrar jättefint när man liksom har den i vatten. Så man kan tvätta vävar och tyger med.
Mm. Nu har vi den här. Den blommar inte ännu fast den är på väg att slå ut lite. Hur kan man beskriva växten? Johan, det får vara din avdel.
Ja, men det är en vad ska man säga, knähög växt. Väldigt frodvuxen, mycket gröna blad. Och ja, örtartad stam. Och den är väldigt frodvuxen då, sprider sig mycket här i byn, så att vi har den på många platser runt om här.
Mm, så det är ingenting som man får vara begränsad snarare än att uppmuntra den?
Ja, precis. Vi är däremot lite försiktiga med att slå den av kulturhistoriska skäl med lie då, annars så får man ju gå på den ganska hårt och mota tillbaka den för att den inte ska sprida sig allt för mycket då.
Mm. Men det är en av de äldsta växterna ni har här?
Ja. Ja, men precis, det stämmer, tillsammans med några andra, brandgul lilja till exempel och så att den vet vi har funnits här under lång tid.
Mm. Vi ska titta lite här senare i programmet, så ska vi titta på det här som ni odlar i, som du sa, mullbänkarna och kolgårdarna. Och ja, vi får se vad vi hittar där, och så ska vi kolla hur gamla växter det är. Några är det i varje fall. Ska vi nämna några som vi ska titta på vidare?
Ja, men i mullbänkarna så har vi ju malört och åbrodd som vi ska kolla lite närmare på. Och i kolgårdarna så odlar vi ju bondbönor, gråärt, potatislök och rovor bland annat då.
Mm. Den där potatislöken är jag nyfiken på.
Jag också. Tack så länge, Lena Pettersson, som finns med Julia Milke och Johan Gustafsson i Eskultsby i 1825-talet då, i Halland, och de kommer tillbaka om en liten stund. Under en period nu så har vår reporter Hjalmar Dam ägnat sig åt att försöka få se våra groddjur och reptiler. Vi har hittills hört om bland andra kopparödla och lövgroda. Men idag är turen kommen till två av de allra vanligaste. Vanlig groda och åkergroda. Och en morgon i sena april tog han sällskap av biologen Didrik Claesson för att leta i en damm nära Tornahällestad i Skåne.
Kolla här längs strandkanten. Om vi kan få se.
Här borta ser jag. Här är både rom och yngel.
Ja, det är det.
Ja.
Jajamän.
Ja.
De har inte kommit så långt.
Det är ju kallt också.
Ja, det var ju... Fick ju skapa bilen i morse.
Ja, ja.
Så det är ju temperaturberoende utvecklingen.
Vi befinner oss vid en grunddamm här i södra Skåne, omgivna av lövskog. Kan miljön säga vad det är för någon groda vi har att göra med?
Egentligen, ja, så tillvida att det är nog en brungroda.
Det vill säga en av de här två liksom lite vanligare grodor.
Ja, vanlig groda och åkergroda.
Inte långbensgroda?
Nej, den finns inte här. Då får du åka längre österut. Så någon av de två är det ju. Leken har nog precis varit. Den bommar vid Hjalmar. Den Jaha. Är ju väldigt dramatisk annars och högljudd. Men vi får åtminstone se resultatet.
Det är ju fantastiskt.
Absolut.
Jaha, en grodhona lägger ju flera tusen ägg.
Gör hon. Groddjuren är ju normalt sett så att de satsar på kvantitet och inte kvalitet. Så att det är många ägg som omvandlas till larver, och frånfället är ju stort, så det är ju inte så många individer som uppnår könsmogen ålder. Men i regel tillräckligt.
Här kommer grågässen in också.
Yeah.
Gärdsmygen sjunger. Taltrast. Det är full rulle. Ja, lövsångare.
Ja. Det är ju otroligt fint varje år. Eller hur? Ja. När man har gått igenom vintern och så blir det detta. Så Visst. Kommer det här tillbaks igen.
Om vi nu, Didrik, skulle se de vuxna individerna. Skulle man se skillnad på om det var en åkergroda eller en vanlig groda?
Ja, men det kan man göra, men det är banne mig inte lätt. De är väldigt snarlika. Om man har lite vana och kommer nära, så kan man se att åkergrodan har lite spetsigare nos jämfört med den vanliga grodan. Så finns det andra karaktärer som är mer diffusa. Bland annat har åkergrodan en tydlig grävknöd på bakfoten. Men själv brukar jag titta på hur nosen ser ut.
Ja, ja. Ja, och för länge, alltså Linné trodde väl att det var samma art?
Ja, alltså Linné beskrev ju vanlig groda 1758 och länge trodde man att ja, men det är väl den vi har. Men, och det är lite roligt, vi hade en professor faktiskt här i kommunen, Sven Nilsson, som tittade lite närmare och såg att nej, men det är faktiskt två arter. Vi har den vanliga grodan och så har vi åkergrodan. Jaha, som han bestämde.
Jaha, och när gjorde han det då?
Det gjorde han 1842 i ett jättefint verk som heter Skandinavisk fauna. Och där en volym behandlar just grod och kräldjur.
Jaha, nu har ju då de här grodorna lekt. Och var är de vuxna nu?
Ja, de, när det gäller brungrodorna så är de ju bara i vattensamlingar just under fortplantningen. Som kan börja någon gång i mars, april. Och före det har de ju varit i vinterdvala. När temperaturen går under noll så måste de uppehålla sig på frostfria ställen. De är ju växelvarma. Så nu har de vuxna individerna gått upp på land och är någonstans där det är fuktigt. Och larverna här då kommer att utvecklas. Om en månad eller två, det beror ju på temperaturen, så kommer de utvecklas till smågrodor.
Ja, och då går de igenom den här fasen liksom, att först växer det liksom, först är det med små larver, sen växer det ut bakben och sen framben och, ja, och sen tillbakabildas svansen.
Ja, helt otroligt, kallas upp och fint för metamorfos. Grodlarverna är ju vegetarianer, de krafsar i sig alger liknande, medan de vuxna individerna är köttätare. Äter, det låter ju dramatiskt, det är inte så farligt, de äter leddjur, insekter och mask och sniglar och sånt.
Det var Didrik Claesson och vår reporter Hjalmar Dam som berättade om två grodarter som ända fram till 1842 alltså troddes vara en och samma. Den trubbnosiga, vanliga grodan och så den lite mer spetsnosiga, åkergrodan. Och vill man höra om fler groddjur och reptiler så på vår webb sverigesradio.se/naturmorgon så finns länkar. Om du klickar på bilden till det här avsnittet så dyker det upp massor med grodor och kräldjur som Hjalmar och Didrik har gjort. Du lyssnar på Naturmorgon i P1 och vi ska få svaret på förra veckans naturfråga. Den löd så här. En stickig en i betesmark, ja så heter den här organismen på svenska. Det är många som gillar den. De med sex ben uppskattar den ymniga vita blomningen och vi med två ben har den gärna i häcken. Men arterna som blandar sig och håller på ger botanister huvudbry, så vi frågar efter hela släktet. Och rätt svar är hagtorn. Och vinnarna den här veckan är Ann Brising och Johan Forsberg i Nynäshamn som får en termos. Christer Högman i Vikingstad får en tygkasse och tygmärket det går till Birgitta Holm i Ängelholm. Alla andra får en ny fråga i slutet av programmet. Bengt Persson i Borås skriver: av denna växt har jag positiva men också negativa erfarenheter. För många år sedan grävde jag upp en liten vresig rund hagtorn i en hage och planterade i stugan. Den har skänkt mig skugga varma sommardagar och glädjer mig och insekterna med sitt överdåd av vita blommor. Vid ett annat boende hade vi en amerikansk hagtorn som häck. Med sina otäckt långa sylvassa taggar, extrema tillväxt och rotskott var den ett gissel för både oss vuxna, bollspelande barn och skottkärre jul. Och Elias Blad skriver: de är vackra buskar men oj så svåra att artbestämma. Jag har många gånger stått och kliat mig i huvudet över dessa vassa buskar med floran i hand. Just nu nöjer jag mig helt enkelt med att konstatera släktet. Ja, hagtornar växer, som namnet antyder, i öppna marker, till exempel i hagar. Och de har tornar eller taggar. Och man hittar de här buskarna eller små träden i södra delen av landet. Och det är ju inte det att de sticks som gör att det är så många som skyggar för dem. Nej, det är det här med att olika arter korsar sig hit och dit. Det ska vi få veta mer om nu. Vår reporter Lisa Henkov och botanist Ulla-Britt Andersson kikade på hagtorn i full vit blom på Ölands allvar en dag i slutet av maj.
Det är underbara blommor skulle jag säga. Vita som sitter ihop i klasar här kanske.
Ja, och så ser man ju här en pistillsamling och så är det väldigt många ståndar som sitter runt. Mm. Så det är ju som en liten mini rosväxt eller som en päronträd eller såna.
Men hör du vad det låter?
Ja. Det här är ju en honungsbin som är här. Och här över har vi ju faktiskt ett päronträd som har blommat över. Du ser att de är nästan överblommade, men du ser vad lika blommorna är.
Ja, väldigt lika. Päron och blommorna har de där. Mm-hmm. Är hagtorn också en prunus då?
Nej, en kratta egus.
Kratta egus? Ja, så kan man också behöva heta. Ja. Och du närmade dig med viss tveksamhet till hagtornen?
Ja, alltså de här är väldigt knepiga att bestämma så att säga. De bildar väldigt lätt hybrider, så det här är liksom botanikernas mardröm när man ska försöka artbestämma hagtorn.
Men varför kan man inte bara säga hagtorn, det är inte samma art alltihopa?
Nej, det finns.
Hur många arter har vi då?
Ja, de vilda är ju då rundhagtorn, det är trubbhagtorn, det här ser mest ut som ett trubbhagtorn, men kanske inkorsat något rund, och spetshagtorn, och sen så finns det då varieteter av spetshagtorn, och så finns det då hybrider mellan de här. Och sen odlas ju en del hagtorn också. Och
prydnadsvarianter så att säga. Ja. Men den här är ju som en prydnads, för den är helt översållad med vita blommor. Det är så vackert.
Och det surrar.
Ja, det surrar. Som bara den. Vi lyssnar på hagtornen.
Bären på hagtorn, de är ju så här röda små. Eller frukterna rättare sagt, det är inte de riktiga bär. Och de har man kunnat använda till att ge svinen som svinfoder. Men även befolkningen har alltså ätit dem i nödtider för att få något i sig. Det var ju säkert en del vitaminer och så, om inte annat C-vitaminer och så. Och sen har det ju någon föreställning att det skulle vara hjärtstärkande, alltså stärka hjärta och cirkulation och sånt där. Men om det äger någon riktighet, det ska ju inte jag gå i god för. Men det har i varje fall, man har sagt att om man har använt det på det sättet.
Och hur ser bären ut?
Man kan ta fram någon bild på ett hagtornsbär. Här har du.
De påminner lite om nypan.
Ja, eller rönnbär tycker jag lite så.
Ja, jättemycket. Ja. Och då sa du, kanske trubbhagtorn. Vad tar du där på?
Ja, eller det är nog inblandat så att säga rundhagtorn. Jag skulle kunna tänka mig att det här kan vara rundhagtorn gånger trubbhagtorn faktiskt.
Men. Och du pekar lite, liksom viftar lite över bladen här med händerna. Lite ospecifikt. Men om man säger spetshagtorn, är det den som man sticker sig på?
Nej, det är med bladen som är ganska spetsiga flikar. Ja. Så alla har taggar man kan sticka sig på. Så att man får titta på bladform. Du ser, den här är ganska blank och inte så
tydlig. Det är runda, nästan runda blad.
Så därför ser det ju åtminstone mycket rundhagtorn i den här.
Men de varierar ju bara, jag tittar, blad till blad.
Ja, visst, de gör ju det. Och sen får man inte titta på sådana här blad som är på de här långskotten som det heter. Utan man ska titta på blad som är på kortskott där blommorna sitter. Så säga, de bladen ska man titta på. För de andra kan se annorlunda ut. Men om du tittar på den hagtorn, den där som inte blommar, ser du?
Ja,
den har ju
är
helt,
det också en hagtorn?
Ja, den är ju helt andra.
Den är ju väldigt flikig, djupa bladflikar, många.
Och det här är ju mer åt trubbhagtorn. Du förstår, man kan bli förvirrad för mindre.
Ja.
Men de är populära att besöka för insekter och så.
Och även folk som gillar insekter. Mm. De bara ser dem en hagtorn så springer de med sina paraplyer.
Ja, just det.
För att fånga upp insekter.
Ja. Ja, det finns ju vissa som är... Nu är jag inte insektskännare, men det finns ju en del insekter som är så att säga monofaga, som bara går på vissa växter så att säga. Så det finns ett väldigt tydligt samband där mellan insekter och vissa växter. Mm.
Men den blommar mycket senare också, den här med de flikiga bladen. Den har massor med blomknoppar.
Ja, men inga blommor.
Och de är precis bredvid varandra, eller i varandra skulle jag säga att de växer. Och där är mera blomknoppar. Är det ytterligare någon?
Den här?
Nej.
Nej, du menar den där?
Ja, där nere är det massor med blomknoppar. Ja, ja. Och den är ytterligare lite mitt emellan, va?
Ja, du ser. Det är inte lätt. Man blir förvirrad.
Ja, vi har bara gått en meter.
Och man har gått en meter och det...
Ja. Jag förstår din tveksamhet i steget när du närmade dig hagtornen.
Ja, den får man tassa fram till.
Ja, det är inte bara de vassa tornarna som gör att botanist Ulla-Britt Andersson närmar sig hagtornsbuskar med viss försiktighet. Reporter på Öland var Lisa Henkov. Ibland får man små droppar på sig. Trots att det är blå himmel och inga moln. Om det droppar ganska mycket så kan man ju bli både förvånad och kanske nyfiken. Anna Siveskog hörde av sig till oss om just detta och alltihop utspelade sig på en brygga under en pil en solig dag i juni.
Ja, det här var dagen efter midsommar. Då så var jag och en vän på bryggan precis vid båven under ett stort pilträd, och där var det varje dag full aktivitet, och vi hade lite svårt att säga vad det var, om det var getingar eller vildbin, men det surrade liksom flitigt hela dagarna. Och dels hade vi lite svårt att förstå vad gör de i pilen, för vi såg inga blommor eller så där. Och sen så med jämna mellanrum så droppade det ner små transparenta droppar på oss. Mm. Och det här var ju de här torra varma dagarna, så det kändes inte som att det kunde vara dagg i trädet. Och då låg vi där och funderade, liksom, vad är det vi får på oss? Är det någon sav från trädet, eller är det helt enkelt så att de kissar på oss?
Insekterna typ, eller?
Ja, precis. Så frågan är, sa väl kiss? Och vad gjorde de i pilträdet?
Ja, mycket intressant fråga. Och Julia Stigenberg är också med oss nu, som är entomolog och jobbar på Länsstyrelsen i Stockholm. Ja du, Julia, sa eller kiss?
Pest eller kolera? Det är ju så, just som du säger, att pilen blommar ju tidigt. Den är ju april, maj, så att nu ska det inte blomma någonting. Men däremot så finns det ju så kallade, vad heter det, jag funderar på det. Och det finns två alternativ. Det är dels att jag funderar om det kan vara nattsländor. Det finns väl runt 200 nattsländor i Sverige, och det finns pyttesmåna på 2 mm och det finns stora på 2 cm. Och då tänkte jag, om det är nattsländor, när de lägger ägg så gör de små slemklumpar med ägg i.
Aha.
Som de lägger på blad ibland, och växter som hänger över vatten, och sen så glider de ner som ett plupp i vattnet. Det var ett av mina alternativ. Och stora nattsländor gör ju stora äggklumpar som typ en tumnagel. Och små nattsländor gör ju små klumpar. Ja. Så det beror på hur fina dina droppar var.
Ja, men inte jättestora. Kanske att det blev, men det kanske ändå blev någon halv till en hel centimeter. Väldigt, inte slämmigt, utan väldigt, vad ska man säga, rinnigt.
Ja. Mm. Så det är ett alternativ jag har. Och sen så snackar jag lite med mina gamla kollegor på Naturhistoriska riksmuseet. Och de sa att det kan också vara honungsdagg. Ni vet, just nu så blommar linden och det är massa bladlöss. Och om man parkerar sin bil under lindar så är det en klibbig, det droppar en klibb från de här bladlössen. Ja. Har ni tänkt på det?
Mm, ja, absolut. Ja. Och jag läste faktiskt fel från början och trodde att Anna, att du var under en lind. Så tänker jag, det här är ju plättlätt, det här kan jag svara på själv. Ja. Men jag, vadå, menar du att andra bladlös träd...
Ja,
ja, alltså det är berätta.
Det är inte linden själv som droppar, utan Nej. Det är insekterna på linden. Så det är bladlös och sköldlös. Ah. Då finns det en speciell sorts sköldlus som tycker om pilar. Alltså pil. Okay. Och de ger också sån där... sockervatten eller honungsdagg som man kan säga också, men det är ju bladlöst skit liksom. Så antingen är det ägg eller så är det skit.
Ja. Vad tror du själv, Anna, här, att vad kändes mer rimligt här då? Var det klibbigt?
Det kändes så lite som, det kändes mer som dagg, eller det var så fint. Det kändes inte skitigt, men nej, jag har ingen aning. Nej. Men det var ju jättekul, jag försökte ju googla förgäves. Mm. Det var jätteroligt att få lite olika teorier kring vad det kunde vara.
Mm. Det jag funderar på, märkte du något på bryggan? Var bryggan blöt eller klibbig eller något sånt där? För bara
nej,
man går under en lind så märker man. Nej, inte alls.
Nej, inte alls. Och det växer ju inte någon lind där nere heller. Det var inte alls kletigt eller klibbigt. Och inte blött, utan det var små droppar.
Det är ju bladlösen och sköldlösen som gör det klibbiga. Mm. Och de suger ju växtsafter från lind och från pil och från alla möjliga träd.
Mm. Ja.
Och då tänker jag, finns det sköldlös och bladlös, det är ju mumsfilibabba för andra insekter som myror och getingar och bin.
Ja, då förklarar det deras närvaro.
Ja, det förklarar surret.
Ja, för det var jättemycket aktiviteter och det kunde vi liksom inte förstå vad de hade för intresse av att vara där. Men det var, så kan det ju vara förstås.
Just det. Så det är ett helt ekosystem som surrar runt ovanför bryggan då ju.
Ja, visst. Och sen i det där honungsdagget som fäster sig på bladen, på pilarna också, då finns det svampar som utvecklas i det där honungsdagget. Så det är, det är ju verkligen hela ekosystem. Ja. Så skulle man få för sig att bekämpa det här kletet, då dödar man ju väldigt många, många insekter.
Ja, nej, men vi ska inte bekämpa något klet.
Nej.
Det ska få fortgå där.
Just det. Men du, jag blir lite nyfiken, Julia. Bladlöss har jag hört talas om. Sköldlöss inte lika mycket. Vad är det för en liten insekt?
Den är ju släkting till bladlösen, men honorna har som en sköld på ryggen. Så att, som ett paraply. De är stenhårda och man kan få in sånt i växthus och då är det ju, de förökar sig som bladlöss också. De behöver inte paras utan det är jungfrufödsel och då blir det kopiösa mängder. Så att, är man växtodlare så tycker man särskilt kanske inte så mycket om dem. Jag tycker de är helt fantastiska med den där skölden. Och så lägger de sina ägg eller sina jungfrufödslar då in under den här skölden. Och, som ett skydd. Men det är släkt med bladlös. Så det är honungsdagg de utsöndrar och ger föda åt andra insekter då, som tycker om honungsdagg. Och mat till rovinsekter då, själva.
Älskar att det finns ett ord som honungsdagg för någonting så kanske är mindre härligt som skit.
Absolut.
Hörrni, tack så jättemycket för att du var med, Anna, för din observation som gav oss kunskap som Julia kunde bidra med. Så himla roligt. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Hej.
Just det, Julia Stigenberg heter hon alltså, entomolog på Länsstyrelsen i Stockholm som berättade om sköldlössens honungsdagg som alltså kan droppa ner från en pil. Om det nu var det som Anna Siveskog upplevde vid sjön Båven. Men det var intressanta teorier, det måste vi säga. Det kom ett brev från Anders Aronsson som hittade en till synes livlös humla på botten av regnmätaren med några millimeter vatten i och han skriver... Humlan hade huvudet till synes under vattnet. Den rörde inte på sig. Jag hällde försiktigt ut vattnet. Jag tog ett ekblad och hällde ut humlan där. In i lägenheten med humlan och ekbladet. Den såg ut som en dränkt katt. Pälsen på huvudet och bakkroppen var som fastklistrad och vingarna satt fast på ryggen och i varandra av vätan. Jag gick ut på framsidan och hämtade lite oregano och en stor gul stockrosblomma med mycket pollen på. Jag petade försiktigt på humlan med en blyertspenna. Den rörde lite på benen och försökte lite med antennerna. Sen tog jag små, små bitar av toapapper och prövade försiktigt att smeka bort fukt från huvud, vingar och bakkropp. Såg att päls började resa sig på dess huvud och bakkropp. Humlan tycktes röra sig allt ledigare. Jag placerade en liten droppe sockerlösning på stockrosblomman. Mycket försiktigt förde jag humlans kropp mot näringen och genast stack den ut en liten, lång, röd tunga som ivrigt slickade och sög i sig sockerlösningen. Droppen tog snabbt slut. Den slök två droppar till. Den smekte försiktigt sina vingar som nu var fria och torra. Den fick ordentlig fart och började traska omkring bland blad och blommor och plötsligt flaxade den till med sina vingar. Jag tog med den ut på balkongen och där brummade den till och flög fri ut i trädgården. En fluga gör ingen sommar, men kanske en humla. Biologisk mångfald ger en sorts försäkring i våra ekosystem. Om, säg, en bladlusart skulle bli ovanlig eller försvinna så finns det kanske någon annan art som fyller lite samma funktion. Man får en resiliens i systemet. På samma sätt var det med både grödor och tamboskap i 1800-talets jordbruk. Det fanns inte bara en sorts vete eller en sorts höna, utan det fanns en genetisk mångfald och den var anpassad efter lokala förhållandena. Och Lena Pettersson, hon försöker få fatt i den där kunskapen när hon besöker Äskhults by den här morgonen. Hej Lena!
Hej!
Vad tänker du att ni ska titta på nu?
Ja, nu tänker jag att vi ska titta på odlingarna lite mer specifikt och speciellt de som är precis närmast huset. Och jag står ju här med Johan Gustafsson som är trädgårdsmästare och Julia Milke som är utvecklare för byn. Och alltså när man tittar på byn så är det är ju gråa hus och det ser lite enkelt och ut och sådär. Men innan vi börjar titta på odlingarna, var det så fattigt som man tror att man... Som man tror att det är.
Nej, men under tidigt 1800-tal eller första hälften så är här en ganska rik by med, som vi sa tidigare, både riksdagsmän och nämndemän som satt i tinget. Så att här har det varit välbärgat under perioder. Men när man börjar att välja att emigrera till Amerika så slår Äskhult av på takten.
Mm. Och då har vi, jag tror att det var nämndemännen som bodde i det här huset då, och här har vi en ordentlig plantering precis vid huset. Jag tror att det är det som kallas mullbänk, men om vi beskriver den, vad är en mullbänk egentligen, Johan?
Ja, men mullbänken är från början att man skifflade upp jord mot husgrunden för att förhindra golvdrag då i de här gamla husen. Och då fick man den här jordlimpan kan man säga utanför dörrposten och den kunde man ju börja odla perenna växter i. Så att där har vi mycket växter som man vill ha nära köket, örter och väldigt mycket växter mot all skrock som pågick under den tiden då.
Mm. Jag känner ju en lavendel och det gör humlen också här. Det är full aktivitet, ser jag. Men vad är det som växer mer?
Ja, men vi har lavendel då, sen har vi isop, vi har renfana, salvia. Så de här två som vi ska prata lite mer om då, malörten och åbrodden.
De kanske inte är så vanliga i trädgårdsland. Malörten har vi framför oss här. Vad är det för växt?
Precis, det är en väldigt yvig växt som är nära släkt med gråbo som vi ser i vägkanterna och sådär mycket i samhället idag. Men malörten är ju en historisk växt som man har använt väldigt mycket framförallt inom brännvinskryddning och sånt där. Den heter absinthium i sitt artepitet då, så att den har använts som brännvinskrydda. Och så har vi en nära släkting då som är åbrodden.
Var har vi den någonstans? Vi tittar på den lite. Här här är den. Ja. Oh, det var en liten krullig buske.
Ja, uh-huh. Den är också inom samma släkt då, malörtsläktet. Mm. Det är en liten halvbuske med kan man säga dillartade blad som doftar väldigt gott om man tar i dem. Många som säger att den nästan luktar Coca-Cola eller...
Coca-Cola? Ja. Vi ska kolla detta. Ja, den var väldigt speciell.
Och den har också då beskrivits i... Den sägs kunna bota mot hårbortfall och det har att göra med att många av de här växterna beskriver man ju på den här tiden med vad de liknar för någonting. Och den här ska då liksom likna lite som ett livigt hår.
Ja, okej. Ja, vi har ju de här som man använder då i köket. Jag såg förresten, vad heter det, vitlök. Men det lagar man väl inte mat med, va?
Nej, vitlöken har vi ju odlat här i kolgårdarna också. Men vi har börjat flytta över den mer och mer till mullbänkarna då, eftersom det framförallt var en medicinalväxt på den här tiden. Och det här är en gammal kulturarvssort som heter gusum som vi har fått hit från programmet för odlad mångfald. Då. Så den är vi väldigt glada att ha här. Och den använder man ju i all möjlig typ av lindring och botning av smärta och sådär. Så att den har sin plats i mullbänken också.
Mm. Och det var en sån här växt då som det är en annan sort än den som vi odlar idag.
Ja, det här är en av alla kulturarvssorter som vi har här då. Det här med kulturarvssorter är ju jätteviktigt då för att det är en mångfald av sorter som har bortrationaliserats idag för att de kanske ger mindre skörd och sådär. Så det är en av dem.
Ja, och nu är vi på väg faktiskt. Vi lämnar mullbänken här och så bara en bit bort så odlar man spannmål. Och det är också sådana saker som ni odlar speciella sorter här.
Precis, nu står vi här vid ett svedjerågsfält eller midsommarråg som vi kallar den här. Vi odlar vi håller på att odla upp gamla sorter av havre, korn och vete här, men så är det framförallt den som vi har mest av här nu, det är den här midsommarrågen då.
Och den skiljer lite från vad man ser normalt. Det är, om vi tittar på den lite. Vad är det som skiljer mot vårt vanliga utsäde?
Ja, de här gamla kulturarvsgrödorna på åkrarna, de skiljer sig mycket med att det är mycket mer högväxta sädeslag. Idag har man rationaliserat det här långa stråt som man inte har någon användning för idag längre. Det som är finessen med det här långa strået är att när rågen växer upp så konkurrerar den ut ogräset som växer in under då. Och idag med moderna ogräsmedel och gödning så kan vi ha det här kortare strået istället. Men historiskt då så behövde man det långa strået för att konkurrera med ogräset som annars tog över på åkrarna.
Och är de mer anpassade också till om man tänker sig torka och sådana saker? Om vi tänker oss också att det blir en klimatförändring framöver?
Ja, precis. Man har ju sett att flera av de här gamla sorterna är beständigare mot torka och sådär med ett grövre och djupare rotsystem då, så att de bättre ska klara torka.
Mm. Lite kort så här, nu var det råg, men vad odlar ni mer här?
Ja, som sagt, vi har mindre partier med svart havre och gamla sorter av havre och vete också då. Men det är så pass lite än idag så att det är framförallt den här midsommarrågen som vi har ute som är kulturarvssort här på åkrarna då.
Tack!
Tack! Johan Gustafsson är trädgårdsmästare på Eskulsbys kulturreservat i Halland. Lena Pettersson är fältreporter. Och det här med genetisk mångfald som en sorts resiliens mot klimatförändringar eller parasiter är det vi pratar om i Naturmorgon idag. Olikhet och variation är en styrka. När torkan tär på slottergubbe, lin och nunnaört finns det kanske någon individ som klarar sig lite bättre och som ändå kan blomma och sätta frö. Genetisk variation är alltså lika viktig som att bevara många arter. I det vilda är det självklart, men det är också viktigt för grödorna vi odlar. God morgon och välkomna. Det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Och i kulturreservatet Eskultsby nära Kungsbacka finns fältreporter Lena Pettersson. Vi återkommer strax till henne och vad hon gör. Det har varit ett riktigt bra år för Nemosynefjärilen, en rödlistad art som har kräsna krav på sin omgivning. På en av få platser där den finns, i Torsboda i Medelpad, finns planer på att bygga en stor fabrik. Det hör vi mer om cirka 10 minuter. Därefter ska vi till Bromma. I Olofslundsdammen trivs och leker salamandrar. Men de riskerar att hamna fel. För i närheten finns nämligen en ekologisk fälla, en plaskdamm av betong.
De riskerar att ramla ner i plaskdammen som nu är torrlagd. Och så, du ser att det är väldigt skarpa kanter. Mm. Så de kommer liksom inte upp, utan då ligger de kvar på den betongen och bara torkar ihjäl.
Mm, men misströsta inte. Reportaget som vi hör om 15 minuter ungefär innehåller både hjältar och ett ganska lyckligt slut. Och en lycklig omständighet, det var det när Frida Frid var ute med kameran och tålmodigt väntade på att fånga rörsångaren på bild. Hon fick istället till en riktig wow-bild på en slända som surfar på en snok. Vi ska höra henne berätta om bilden och så ska vi ringa upp en expert som vet att berätta att det inte är ett misstag av sländan, snarare en riktigt bra strategi. Vi finns på naturmorgon@sverigesradio.se och på sociala medier. Och Marianne Martinsson skriver: underbart och intressant att höra er från Eskult, uppvuxen i norra Halland, och jag besöker byn när jag numera kommer på besök ibland. Och vår fältreporter Lena Pettersson, hon intresserar sig idag för jordbruksmetoder och mer specifikt för den mångfald av grödor som vi odlade under tidigt 1800-tal. Och hur blir det då ett naturmorgon? Jo, dels kunde ju vilda arter leva och frodas i ett landskap som var utan gifter eller storskalighet. Men det handlar också om genetisk mångfald. Om vi idag har en eller möjligen ett fåtal sorters grödor och grönsaker, så odlades på den tiden en uppsjö av olika sorter. Och ofta var de anpassade till platsen och miljön. Ja, Lena, Eskultsby är ett kulturreservat. Det ligger i trakten av Kungsbacka.
Mm. Och här hittade jag vad jag trodde var luktet, men det luktade inte alls.
Aha.
Så att jag, nej. Så, men Johan Gustafsson, trädgårdsmästare här, vad är det egentligen?
Ja, men nu står vi här vid gråärten då. Som en sort som heter gusum, som är härifrån Hallandstrakten.
Och, gråärt?
Ja, precis. Den. Gråärten är ju en väldigt, väldigt gammal gröda som vi har odlat både ute på åkrarna och i kolgårdarna. Och gråärten börjar ju komma tillbaka nu mer och mer. Man ser den mer och mer i moderna kök och så där idag. Så att det är en av de här gamla kulturarvsgrödorna som kommer tillbaka idag, just på grund av den smaken som vi har tappat då.
Mm. Ja, för den har varit borta i många år.
Ja,
sådär. Ja, nu äter du upp den.
Väldigt krispig och god.
Ja. Ja, är den god?
Ja, mycket god. Du får smaka här.
Ja, jag smakar också. Tack. Åh, ljuvlig faktiskt. Mm. Det är som en sockerärta.
Ja. Mm. Och nu är den liten då, men sen växer den till och så får den de här ärtorna inne i skidan då, som vi ta tillvara på och servera uppe i vår kaffestuga här.
Mm. Men du, det fanns också lök som var lite speciell. Om vi går lite upp, för det var någonting som jag aldrig hade talat om innan. Vad har vi här?
Ja, nu har vi kommit upp. Nu har vi kommit upp här till potatislöken då, som är en speciell gammal kulturarvsgröda som vi odlar här också.
Vad är det för något?
Jo, men det här är en liten lök som man idag inte kan skilja från det som vi modernt kallar för schalottenlök då. Så man kan säga att det är en kulturarvsvariant på schalottenlök.
Mm. Men varför ska man överhuvudtaget bry sig om att odla de här kulturarvsvarianterna?
Ja, men det som vi pratade om ute på åken förut också och även här i Kolgården att vi har en väldigt mångfald av sorter här då. Och den här sortmångfalden fungerar ju som ett skyddsnät kan man säga. Idag lägger vi alla ägg i en korg och vi tror på en sorts gröda. Och man ser det i allting, även inom skogsbruk och sådär, att vi odlar mer och mer monokulturer och mindre variation inom både åkerbruk och i köksväxtland och i skogsbruket. Och
så variation är bra också, men finns det inga nackdelar?
Ja, de här sorterna har ju bortrationaliserats för att de kanske ibland är mer känsliga för sjukdomar och ger mindre skörd och sådär. Men det täcker man upp med genom att ha den här stora variationen på flera olika grödor. Som om en gröda blir sjuk så har man en annan som ersätter den hela tiden.
Mm, och så är det här med smaken då som har kommit lite, ja, blivit lite inne också med de här smakvariationerna. En annan sak som är lite inne just nu är ju linnekläder och det hoppet är inte så långt som man kan tro. Det har odlats mycket lin här i Eskulsby och igår så träffade jag Gustav Karlsryd som ansvarar för linodlingarna.
De blev väldigt sent sådda och på grund av torkan så kom de inte upp i den hastigheten de hade behövt. Och vi blev tvungna att bevattna i början för att det skulle ta sig. Och det är rätt kort nu, men vi får hoppas att det kommer upp sig tills de börjar blomma.
Nu blommar de inte än, vi får titta lite närmare på. Men det är som ja. Små strån med...
Ja, de är långa strån med små avlånga blad längs hela skälken nerifrån stammen. Som kommer att trilla av under tiden och som det närmar sig skörd. Och när de bildar fröställningar är uppe i kronan.
Så sen är det bara skälken och sen kronan och blomman kvar då?
Precis. Och det intressanta med blomman på just lin är att den blommar bara på förmiddagen. Och sen så släpper den blommorna under dagen och på kvällen så är de borta. Och så blommar de under några dagar. Och då är de i varierande färger. Vanligast är blå, men de kan vara även vita, lila och rosa.
När du säger släpper så menar du att blomman faller av?
Precis, den faller av.
Mm. Okej, okay, och det gör det på den blommar snyggt på förmiddagen och sen så faller den av på eftermiddagen?
Precis, och så pågår det under ett antal dagar. Och det är en växt, en och samma strå kan ha upp till 10 frön beroende på om det är oljelin eller spånadslin.
Vad har vi här då?
Här odlar vi främst spånadslin och man använder det för produkter inom textil. Medan oljelinet odlas fram för att vara kortare och ha fler frön för att producera och pressa olja.
Men då ska vi se, så det finns spånadslin och så finns det oljelin och här är spånadslin. Och det är det man gör kläder av?
Precis, det är själva fibrerna som egentligen de flesta grödor har inne sig som är extra stark och bra sugförmåga. Som man bearbetar fram med olika processer och rötningsprocesser där bakterier får bryta ner stammen. Det funkar ungefär som ull eller bomull, bara fibrerna är ihopsatta av ett lignin, ett lim som den har naturligt i sig. Som man vill ha kvar under hela processen, som gör det så starkt.
Mm. Gustav Karlsryd som jag träffade igår alltså om linet och jag har ju Julia Milka här som jobbar med utveckling för byn och det var viktigt det här med linet, eller hur?
Linet spelade en jättestor roll här för Eskultsbönderna för man var ju inte bara bonde här i Eskult, det var jätteviktigt att ha en sidosysselsättning och då var just textilproduktion en stor del av den och någonting som alla i byn sysselsatte sig med. Och då spelade linet en stor roll. Här kan vi se i våra gamla bouppteckningar att man hade mycket linnevävar. Och de här gick man ju alltså och sålde på marknad. Både i Kungsbacka men även in till Göteborg där man fick lite mer betalt per aln.
Mm-hmm. Och jag tänker, för nu tittade jag ju bara på odlingarna, men det har en gång i tiden varit en stor produktion här med hela kedjan.
Absolut, både Halland och Marks kommun som är grannkommunen här har lång historia utav linproduktion där man gjorde hela processen här i byn. Allt från beredning till spånaden och sedan väva tyger då.
Mm. Tack så mycket Julia Milke. Vi ska återkomma till S-Kult lite senare och då ska vi titta på vad det gör för resultat det här arbetet som ni lägger ner.
Mm. Natur och kultur i fin förening i S-Kults by hos fältreporter Lena Pettersson alltså. Vi hör det ofta och det kan låta som att en art står mot en exploatering eller som en minister uttryckte det nyligen. Ska lokala förekomster av knärot, salamander och grodor verkligen kunna hindra utbyggnaden av nya gruvor och vindkraftsparker i den utsträckning den gör idag? Frågetecken. Och visst kan man argumentera för en enskild arts överlevnad. Men förstås handlar det nästan alltid om arter som får symbolisera hela ekosystem. Och salamandrar ska vi strax höra mer om, men nu en annan skör art. I Torsboda i Medelpad flyger fortfarande den starkt hotade Nemosyme-fjärilen och det på en plats där det finns planer på att bygga en grafikfabrik. Reporter Eva Harström fick följa med på spaning efter den fridlysta fjärilen tillsammans med länsstyrelsens koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter, Annika Karlsson. Störst chans att få se den är i juni månad, men de gjorde ändå ett försök. Annika Karlsson börjar med att förklara hur det ser ut när just den här fjärilen flyger.
Ja, men det ser nästan ut som att man har dragit ett snöre igenom dem som man liksom rycker i. Så de flyger väldigt böljande kan man kanske kalla det. Väldigt speciellt. Så man kan se det på långt håll att där har man en emosyne.
Men där vi står nu, här skulle vi kunna få syn på en.
Absolut. Det här är en av våra bästa lokaler i länet.
Alltså ska vi gå nu in i rallarrosorna och se?
Ja, eller om vi går dit, bort till den öppna ytan.
Där bakom trädet, ja. Och så är det inte lika mycket höga
rallarrosor. Där var jag för ett par veckor sedan och där flög det väldigt mycket.
Ja, då ska vi gå runt de här rallarrosorna.
Och brännässlorna.
Där är en liten bit.
Ja, fast inte en. Du får nog lägga på det dubbla för att det ska bli en emosyne. Det är en ganska stor fjäril.
Den kan bli närmare 7 cm mellan vingspetsarna. Nemosynefjärilen är inte så färgsprakande. Den är vit med ett par svarta prickar.
Men ändå är det något speciellt med nemosyne. Men jag tror att det är liksom helheten, det här flygsättet och lite mystisk. Du, där står en fasan, ser du?
Ja, titta.
Och den spanar på oss.
Den är blickstilla. Man ser bara röda och vita på halsen.
Ska du kunna gå in?
Ja, i hallonsnåren. Vad är det som gör att det är så viktigt ändå att behålla den här fjärilen här i vårt område?
Vi har ju ett jättestort ansvar i och med att vi har liksom den stabilaste populationen i landet. Och att den fortfarande finns och faktiskt ökar här till skillnad från de övriga delarna i landet.
Mm. Oj.
Där var fasanen.
Anledningen till att Nemosynefjärilen finns just här är att ägg och larver är beroende av en viss sorts ört.
Här har vi ju smånenört. Den blommar jättetidigt och försvinner också jättetidigt. Den är bara upp och blommar och så är den borta. Men tydligen så kan honorna känna lukten av den, så att den lägger sina ägg där smånenörten finns fast man inte ser någon smånenört. När larven väl ska äta, nu är fasanen igång då är den redan liksom på plats där smånenörten kommer att växa.
Men hur har det sett ut här då de senaste åren? Är den på väg på nedgång eller stabil?
Det har ju legat relativt stabilt, men de senaste åren då har det faktiskt ökat. Förutom i fjol. I år tror jag dock att det kommer att se ut som att det ökar igen. För det har flygit väldigt bra.
Kommer den att kunna återhämta sig? Hur ser du på långsiktigt framöver?
Jag ser ju att vi har väldigt många marker vi skulle kunna restaurera och kanske binda ihop de här olika områdena och på så sätt göra större, ja, men ställen där den skulle trivas. Men pengarna räcker en bit bara, så att vi får liksom nöja oss med de här, ja, med de största lokalerna kanske, att hålla dem, ja, men fortsatt öppna.
En av dem är i Söråker, inte långt från Torsboda där det nu planeras för en fabrik. Inför miljöprövningen har det kinesiska bolaget gjort en inventering av fjärilen på fabriksområdet. Än är det inte klart vad den visat, men skog har redan avverkats. Annika Karlsson tror att det borde finnas en lösning.
Ja, det är väl att inte ta en större yta än vad de har tagit, utan faktiskt låta den vara som det ser ut nu.
Att man lämnar kvar
träd. Man lämnar kvar den där skogsridån och inte håller på att plocka någonting i den.
Jag ska titta en sista gång.
Ja, det är bra att kolla efter när man har gått. Man inventerar fjärilar så får man vända sig om och titta vilka man har skrämt upp ur gräset som flyger upp. Men här var det ingen.
Vi hörde Annika Karlsson, koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen i Västernorrland, och reporter Eva Harström. Och glädjande nog så har det soliga junivädret varit bra för Nemosyme-fjärilen. Stefan Grundström som inventerat i år berättar att de har hittat fjärilen på lite nya områden. Så det är ju glädjande när vi pratar om en art som är starkt hotad. Nu ska vi få bekanta oss med vattensalamandrarna i Olofslundsdammen i centrala Bromma. Naturmorgons Karin Gyllenklev var där i början av maj, mitt i deras lekperiod. Och det är en populär damm, men alldeles intill finns en dödsfälla. Som tur är innehåller den här historien en del hjältar. Och vi hoppar in precis när biologen Stefan Lundberg hovat upp ett av de små groddjuren, en liten vattensalamander.
Här har vi nu en liten hanne utav den mindre vattensalamandern.
Vad små de är.
Ja, jag trodde... är ju den mindre arten, den är ju just mindre.
Om bara någon timme går en tradition av stapeln här i villaområdet i centrala Bromma. Den årliga salamanderkvällen vid Olofslundsdammen. Men jag och biologen Stefan Lundberg har tjuvstartat lite.
Titta, vilken filmstart.
Och den är alldeles svartprickig.
Svartprickig på stjärten där, ja. Och sen så lite rosa, orange tecknad under.
Och så den här tunna men höga svansen som, ja, man bara kan svischa sig fram med.
Och det är ju typiskt då djurens lekdräkt, så att säga. Det brukar man säga. De ser inte alls ut så här när de är på torra land resten av året. Det här är ju en fantastisk plats för Stockholms sällsyntheter, de större och mindre vattensalamandrarna. Det här är deras lekplats nu den här tiden på året. Kan vi nollställa den här räknapparaten? Klicka in här antalet salamandrar som vi observerar under ficklampsljus lite senare ikväll.
Nu är den uppe vid ytan, va? Eller är det bös? Där...
Ja, just det.
Där. Nej,
det
var... Jo, den. Man ser små benen.
Alltså, ja, visst, de är så söta.
De är så smala, de där små benen. Ja. Och ganska långa ändå.
För att, ja, och framförallt större vattensalamandrar har. Det måste du kika på sen. De har jättegulliga liksom, tår. Det ser ut som de har tånaglar, alltså nagellack. Det är så gulligt.
Martina Kibus är ekolog och håller i salamanderkvällen tillsammans med Stefan Lundberg.
Vi spanar lite och ser om vi får syn på någon större.
Ska man leta efter som en mörk siluett, eller hur tänker du när du söker med blicken?
Ja, men precis, en mörk siluett och rörelse, och har de här större sin, alltså om det handlar om sin lekdräkt, då ser man ju ofta den här silverstrimman som de har på stjärten, så att de liksom dansar, och så då kan man se som ett pärlemorblänk också.
Det är en fantastisk plats för vattensalamandrar, Olofslundsdammen. De har lekt här i nästan 100 år. Men vi måste nämna elefanten i rummet. Den är stor och grå. Betongcirkeln är nedsänkt i marken alldeles intill och gapar upp mot himlen. En dödsfälla för leksugna vattensalamandrar.
In vid den här fantastiska naturdammen så ligger det en plaskdamm. Nu är den ju inte vattenfylld, men när den är vattenfylld på sommaren, då är det klart att det är glädje och lek för barnen, för människobarnen. Men problemet är att under våren nu när salamandrarna ska vandra ner till sin naturdamm, alltså själva Olofslundsdammen, för att leka, de som då går, så de passerar plaskdammen, de riskerar att ramla ner i plaskdammen som nu är torrlagd. Och så, du ser att det är väldigt skarpa kanter. Mm. Så de kommer liksom inte upp, utan då ligger de kvar på den här betongen och bara torkar ihjäl.
De heter ju vattensalamandrar, men det är ju faktiskt landdjur. Det är ju terrestra djur. Va? De lever större delen av sitt liv på land, precis som andra groddjur också. När mörkret sänkt sig här och det börjar bli rätt så fuktigt i gräsmarken runt omkring dammen här, så kommer de krypande hit.
Och hundratals trillar ner i den tomma, torra plaskdammen varje vår och försommar.
Och det här hade då pågått i massor med år när jag kom till Bromma. Jag bara, det är ju en massdöd som vi har här. Så här kan vi ju inte ha det.
Martina Kibus jobbade på Bromma stadsdelsförvaltning då, år 2005. Och såg till att åtgärder sattes in.
Bland annat så uppförde vi en liten mur som du ser på bortre kortändan av plaskdammen. Och det var 2008. Och då var tanken att den muren skulle dirigera om.
Den går ju inte hela vägen runt.
Nej, den går inte hela vägen runt. Så att vi såg en klar, alltså efter att den här muren har uppförts, så såg vi en klar nedgång i hur många salamandrar som druttade ner i plastdammen. Men muren är inte heltäckande, så effekten är inte heller 100%. Och det som då skedde var ju kanske det bästa som har hänt för salamandrarna här. Det var att jag år 2008 inledde ett samarbete med Olofslundsskolan, som är en låg- och mellanstadieskola som ligger alldeles intill.
Om man är uppmärksam kan man se att den tomma plaskdammen inte är helt tom. Längs kanten finns små bruna lövhögar ditlagda av fjärdeklassare på Olofslundsskolan.
Ja, och de här bruna högarna, det är då fem stycken lövhögar som ligger längs strandkanten som de här årskurs 4-eleverna då håller fuktiga. Så att nu när salamandrarna ramlar ner i plaskdammen, då kan de söka upp en sån här mysig, gossig lövhög och så ligger de där och får det ganska skönt och liksom dolt för rovdjur och så.
Ja, titta, det fungerar idag.
Ja, vi testar. Hörs det bra?
Martina och Stefan tar på sig högtalarvästar. Nu när solen sagt godnatt börjar det trilla in salamanderspanare i olika åldrar. Utrustade med ficklampor för inventering och en del har håv och hink för att kunna kika närmare. Och några av besökarna har varit högst involverade i att rädda vattensalamandrar som hamnat fel. Sofia Sternbäck och Carla Wennerström går i klass 4A på Olofslundsskolan.
Vi var här idag faktiskt.
Gick ni igenom dem i morse då, de här högarna, eller hur går det till? Jag vet ju inte.
Vi går igenom dem och letar efter salamandrar som har fallit ner. Alltså man får inte skada salamandern, men man måste ju ändå se om det är något. Men man får ta lite i taget och gå igenom.
Med fingrarna då, eller med något?
Vi har grenar, eller så här pinnar, som vi tar lite i taget. Så letar vi igenom dem. Vi sätter dem i en hink med vatten och sen så i slutet så släpper vi ut dem.
Varje dag går några elever igenom lövhögarna försiktigt och för upphittade vattensalamandrar i säkerhet till Olofslundsdammen.
De ser ut som typ ödlor. Vi har bara sett en stor, för det var den vi hittade förra gången.
Hur kändes det då när ni hittade den?
Det kändes väldigt bra att få rädda en i alla fall. Det kändes bra för det var den enda jag har hittat.
Den här hjälteinsatsen har pågått i 16 år nu. Och under de åren har man totalt räddat nästan 1600 större vattensalamandrar och över 6000 mindre vattensalamandrar. Det här berättar Martina Kibus som nu gått upp på en liten bro och står och talar inför alla som slutit upp för Salamander kväll.
Nu ska jag välja fram årets årskurs 4 elever och er lärare Elisabeth Söderlund. För det är ni som är årets hjälp och det är ni som ska ha den här feta applåden, eller hur?
Det har skapat ett otroligt engagemang hos alla dessa barn och omkringboende här. Mm. Och sen får de protokoll varje dag. Så de tittar liksom, vilken hög hittar vi djuren i? Vilken art är det? Vilket kön är det? Hur många är det? Hur var vädret den natten? Och så skriver de protokoll. Och sen får jag alla de här protokollen och så sammanställer jag det här och liksom analyserar och skriver en rapport. Mm. Så vi får ju dels rädda dem i livet på salamandrarna, sen får vi en fantastisk kartläggning av er. Alltså salamandrarnas rörelsemönster och beteende. Och så att det är ett liksom vetenskapligt arbete också.
Det är inventeringsdags. Och vi ska fokusera på de vattensalamandrar som är där de ska vara. Ett pärlband av små lampor lyser i mörkret när sällskapet rör sig med myrsteg runt Olofslundstammen för att räkna vattensalamandrar.
Där har vi en. Men vi har inte sett någon större vattensalamander än. Vi kan gå lite framåt här, nu ska vi se.
Intensiva blickar ner i vattnet där mörka hästiglar trivs och ryggsimmare. Deras stela simtag och hej står i kontrast till vattensalamandrarnas slingrande, dansanta rörelser.
En till, en till.
Där har vi en, ja, precis. Nu är vi uppe, förstår ni, 63 stycken har vi räknat här på den här korta sträckan. Och en större vattensalamander hit.
Vi blir allt färre som myrstegar runt dammen ju senare det blir. Det är en kall majnatt och i varma villa vardagsrum kring oss lyser tv-apparater. Men ju senare det blir, desto fler större vattensalamandrar.
Nu är det ju jättemånga stora. Mm,
precis.
Överallt där fladdrar den.
En stor till här.
Och där är en stor.
En stor snygging här.
Klockan är 11:30 på natten när vi gjort varvet runt dammen. Det har tagit 2 timmar. En promenad som i vanlig takt skulle ta ett fåtal minuter. Stefan Lundberg lägger sitt lilla block på ovansidan av en soptunna och sammanställer siffrorna.
Här kommer resultaten. Vi har hittat 519 individer utav den mindre vattensalamanden. Och hör och häpna, hela 82 individer utav den större arten på våran vandring i kvällsmörkret genom Brommas fina Olofslundsdamm här. Det är framgångar för den här djurgruppen i Bromma och Olofslund också. Spännande.
Vi lämnar vattensalamandrarna åt sina bestyr. Där i dammen simmar både de som tog rätt väg dit och de som tog en farlig omväg via den torrlagda plaskdammen. Men som tack vare Martina Kibus och engagerade lärare och elever på Olofslundsskolan fortfarande är vid liv och får vara med och leka.
Det sa vår reporter Karin Gyllenklev och vi hörde också biologen Stefan Lundberg, Martina Kibus, ekolog och så Sofia Sternbäck och Carla Wennerström från klass 4A på Olofslundsskolan i Bromma. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi har fått en väldigt exklusiv bild av Frida Frid i Bromma också. Den ligger nu på Naturmorgons webb och på våra sociala medier och den är väldigt, väldigt populär och välspridd. Det är en snok med sitt gulsvarta huvud som simmar. Vattnet på Kyrksjön är spegelblankt och på snokens huvud sitter någon sorts slända, trollslända eller något liknande med ihopfällda vingar. Hur gick det till när hon tog den här bilden? Vi ringde upp Frida tidigare i veckan.
Jag är här nu, jag är på precis samma plats faktiskt. Och gör precis samma sak som jag gjorde då, nämligen jag försöker fånga rör nattsångaren som flyger fram och tillbaka här. Den har tydligen ungar på ena sidan här och sen så hämtar den mat på andra, verkar det som. Titta, nu ser jag faktiskt en snok igen där ute. Ta med 17.
Kanske samma.
Jag ska bara titta med kameran om den har någonting på huvudet. Det vore ju jättekul. Men det kan de väl inte ha varje gång med utan, ska vi se. Nej, den har ingenting på huvudet.
Just nu, nej. Vi kan väl bara vänta lite.
Ja, precis.
Och Frida, du brukar försöka fotografera fåglar då, vad jag förstår. Men när du var ute för att försöka fota rörsångaren så fick du den här bilden, kanske av samma snok som är det nu, eller någon annan. Kan du berätta hur det gick till?
Ja. Jajamän, det kan jag göra. Nej, men jag går ofta här i kyrkan för jag bor nära. Och så gick jag till en av bryggorna här. Och så satt en annan typ fågelfotograf här. Och vi började prata om den här rörsångaren. Tänk om man kunde få den på bild med vingarna ut och säga, åh vad fint. Så kom det en till också, som också fotograferar fåglar. Och så står vi här och är beredda. Alla tre, vi håller liksom fingret på knappen hela tiden. Och den här rörsångaren flyger över och flyger över. Och sen så får jag syn på en snok som kommer. Och precis när jag har tagit den bilden så ser jag, ja men det kommer en till och den har något på huvudet. Och så tryckte jag bara. Så att det var väldigt så där spontant.
Ser du snok ofta där i sjön?
Ja, vi har ganska mycket snok här. Jag ser faktiskt en längre ut där också nu. Faktiskt. Ser man där.
Mm. Ut och fiskar helt enkelt. Och då kommer vi nu få tillfälle att få lära oss lite om vad det är för en slände. Vad det är för sorts slända. Och, och varför den sitter på en snoks huvud, om det bara är för skojs skull eller vad man kan tänka sig. Och det finns faktiskt lite svar på det.
Ja, det ska bli jättekul att höra.
Frida är alltså som har tagit den här bilden som ni gärna får leta upp på våra olika medier. Den är väldigt cool. Och först och främst vill man ju veta, vad är det för sorts slända som surfar på snokens huvud? Vi säger god morgon till Magnus Billqvist som är ordförande i Trollsländeföreningen. Hej Magnus!
God morgon.
Ska vi börja där? Kan du beskriva hur den ser ut?
Ja, nu har jag inte bilden framför mig, men jag kan ju arten ganska väl. Jag har ju sett bilden förstås.
Ja, jag ska ta vara snabbare. Rött huvud och sen är det något turkost på kroppen, både fram och bak. Och sen så har den sina genomskinliga vingar ihopfällda över ryggen.
Ja. Precis, och det är ju många, det här är en flicklända då. Jag brukar säga att flicksländor ser ut som en tändsticka med vingar ungefär. Och de större trollsländerna är som, ja, vi kan väl säga en cigarr med vingar. Så det är liksom, det är lite storleksskillnad. Lite kraft, egentliga trollsländerna som heter, de är lite kraftiga. Så flicksländerna är tunna och spröda.
Just det, för ordningen delar vi in på det här sättet i egentliga trollsländer och sen så har vi flicksländerna i en annan underordning.
Precis. Men flicksländerna är ju också trollsländer.
Ja.
Och många av flicksländerna, de har ju de här blå färgen, men det som utmärker den här arten tillsammans med en och en art som finns i Sverige, det är de tydligt röda ögonen. Det är nyckeln till vad det här är för art.
Just det, och det syns ju väldigt bra på den här bilden. Men den sitter då alltså på huvudet på en snok som är ute och simmar på en sjö. Och det är ingen slump tydligen, Magnus. Berätta.
Ja, nej, men det är så att många arter, flicksländer och trollsländer, där har hanarna revir. Och till exempel i fallet då med större rödögon flicklända, som den här arten heter, så sitter den på flytbladsväxter, alltså till exempel näckrosblad som ligger ute i vattnet och flyter.
Mm.
Och den har sitt lilla revir där och den kan också sitta lite högre på pinnar som sticker upp i vattnet och liknande. Det är väldigt praktiskt att få lite överblick över sitt revir.
Just
så,
det.
Skulle då komma en snok simmande och sticka upp huvudet, så är det ju en perfekt plats för den här hannen då att ha utblick över sitt revir från.
Mm, mm. Lite flytande gränser måste det ju ändå bli, Magnus.
Ja, eller hur? Var det någonting som liksom finns ute i vattnet så kan man hitta dem där. Och de är ju så, just den här arten, att de sitter gärna en bit ut, så att kikare kan vara bra om man ska titta på dem.
Ja, just det. Precis, hon hade ju ett bra objektiv, Frida, där. Men, och de är lite bråkiga då gentemot varandra, de här hannarna.
Ja, det är de. De motar bort andra hannar och ibland även hannar av andra arter som också håller till där ute. Och skälet till det är att de hannarna väntar idogt på att det ska komma en hona. Och honorna de håller sig borta från vattnen. De kommer bara till vatten när de är redo för parning. Och då gäller det för hannen att den är beredd. Den har mutat in ett revir. Så det kan vara tröstlös väntan då, om inte det kommer en hona.
Ja, då kan det ju ändå vara ganska roligt att glida runt på en snok, tänker jag mig. Nu vet ju inte jag hur det är att vara flyxländare, men visst verkar det kul.
Ja, absolut. Det är ju så att det är säkert inte så ovanligt att de sitter på snokhuven som sticker upp. Men snokhuven sticker inte upp så länge. Och man ser ju sällan bilder på det. Och i det här fallet så låter det som att eftersom Frida var beredd med kameran av andra skäl. Så hann hon med att ta en bild. För jag gissar att snoken inte hade uppe huvudet särskilt länge.
Men trollsländer sätter sig också på andra djur då runt om i världen. Du har fler exempel på detta.
Absolut. Jag har själv sett det på vattensköldpaddor till exempel. Mm. De kan ju vara lite mer stationära. Att som deras huvud eller deras ryggsköld sticker upp. Och det är ju perfekt för en trollslända att hålla revir ifrån då.
Mm. Mm.
Eller åtminstone spana en liten stund. Och även andra större djur, kaimaner, krokodiler och liknande när de ligger ute i vattnet. Eller kapybarer, världens största gnagar som finns i Sydamerika. Där har jag själv sett trollsländer sitta på ryggen på kapybarer. Det är ju så att det är inte så att de letar efter djur att sitta på. Nej. Utan det är helt enkelt saker som sticker upp ur vattnet.
Underbart. Det är nu när jag ändå har dig på tråden så fick jag på morgonen från Ute Resania Kis i Slagsta en fråga. Hur länge lever trollsländer och hur många gånger förvandlar de sig i sina olika stadier? Kan man svara kort på det?
Det brukar ju vara så här att den absolut vanligaste frågan och den absolut snabbaste frågan varje gång man ska visa trollsländer är ju, är det sant att trollsländer bara lever i en dag? Det är en sån här klassisk fråga och det är ju inte sant, utan det är ju en förväxling som har skett med dagsländer.
Mm, just det.
De trollsländer som lever som längst som alltså förvandlade vuxna sländer så att säga, de kan ju leva nästan ett helt år.
Ja, just det.
Till och med övervintra som fullvuxna individer.
Mm. Och sen har de har ett liv nere i vattnet. Nej, också, men som en liten annan varelse egentligen.
Precis, de lever ju längre som larver än de lever som vuxna sländer. Mm. Och det kan de ju göra, ja, det som går absolut fortast, så tar det från kläckt ägg till färdig slända, så tar det en månad ungefär under exceptionella förhållanden. Men det kan också ta 6-7 år.
Just det.
Så det där beror på klimat och temperatur och yttre omständigheter.
Mm.
Och sen ömsar de ju, det var väl kanske det som frågan gällde, jag var lite osäker där, men de ömsar ju skinn då, eller skal, larverna. Och det kan de göra upp till, jag tror det är 14 gånger eller till och med fler. Men det behöver inte vara så många gånger, utan det återigen, det har med de olika omständigheterna, olika arter skiljer sig mellan.
Ja.
Sen är de då redo att klättra upp som larv från vattnet och då sker den här otroligt häftiga förvandlingen som man kan se om man är lite vaken. Precis. Och tittar i strandvegetation.
Det var det ute här, de hade hittat det här skalet då, och var lite ledsna att de missade själva utkrypet, men det kan man ju spana efter. Det hade ju varit häftigt.
Ja.
Ja, ja. Magnus, vad fint att du var med och klargjorde lite och berättade om den här coola bilden vi har ju. Vad heter den nu då?
Större rödögon flicksländer.
Mm. Tack så mycket Magnus, ha det gott.
Tack själv.
Hej, hej. Magnus Billqvist är ordförande i Trollsländerföreningen. I Naturmorgon hör vi ofta om att ett varsammare brukande, det skulle kunna gynna vårt landskap och den biologiska mångfalden. Och i kulturreservatet Eskultsby utanför Kungsbacka försöker man ju handgripligen hitta den här kunskapen. Men också runt byn så har man restaurerat och man har fått flera rödlistade arter tillbaka, som jag förstår det. Lena Pettersson, fältreporter, du är ju i utmarkerna just nu. Vad har du framför dig?
Ja, men nu står vi på det som är slåtterängar som slås då med antingen lie eller med häst. Och Johan Gustafsson som är trädgårdsmästare nickar ivrigt här.
Ja, ja, men precis. Vi sköter ju markerna här med lieslotter då, eller med slotterbalk bakom hästdragen slotterbalk då.
Mm. Och sen har vi framför oss det som kallas utmarken. Vad är det?
Ja, precis. Vi står ju fortfarande på inägorna då, slottermarken på inägorna. Och så har vi åken bakom ryggen här. Och så har vi de stora utmarkerna och ljunghedarna framför oss.
Mm, men det har inte alltid sett ut så här?
Nej, precis. Här i mitten och slutet på 90-talet så var det en 40-årig granskog på hela den här utmarken då. Väldigt tät och mörk granskog som man successivt, i och med att det blev naturreservat här och sen då kulturreservat, började hugga. Och markerna svarade extremt fort på den här storskaliga restaureringen och djungeln började återetablera sig väldigt snabbt då. Så det tyder på att djungfröna har legat vilande i marken under minst 40 år då, när den här granskogen har vuxit upp här.
Mm, och sen har det dykt upp då de här arterna som man vill värna om, som man vill få tillbaka, både fåglar och växter och annat också.
Ja, precis. Det är både rödlistade arter och arter som är knutna till det här öppna hedlandskapet. Då, som vi har nattskärran som har börjat sjunga här igen och trädlärkan. Men även rödlistade arter som är knutna till de här öppna markerna. Fåglar är ju storspov till exempel och gulsparven. Men vi har också hedstumpbagge och ett gäng dyngbaggar och guldsandbi som trivs i de här blottade markerna. Då.
Mm, och växter också har kommit tillbaka?
Ja, men precis. Dels så här i slottermarken så står vi nu bredvid slottergubben då, som har kommit tillbaka här i markerna. Och bakom oss på åken här...
Ja, för här har vi råg igen, va?
Ja, precis. Mm. Och det är viktigt med det här småskaliga landskapet då, att vi liksom står bredvid åken i slottermarken och har utmarken med oss också. Då. Men här har vi en starkt hotad art i rågåken, nämligen råglostan då.
Mm. Ska vi se om vi hittar den?
Ja, men det kan vi göra.
Vi ska se här.
Här har vi den.
Där har vi. Ja, men ja. Den ser ut som ett litet råg. Eller litet spannmål i alla fall.
Ja, precis. Och den här har ju använts tidigare som spannmål då, innan man förädlade spannmålet och fick de här gamla kulturarvsorterna som gav mer skörd då, så odlade man även den här råglostan som en naturlig rågsort då. Men den är idag starkt hotad och rödlistad då för det här extensiva moderna jordbruket då, där ogräset inte har någon plats längre.
Mm. Men är det inte också så här att här ser vi det här att vi blir glada för de här rödlistade arterna som dyker upp, men för när vi ska föda en stor befolkning och verkligen få mycket mat, då vill vi slippa dem. Vad tänker du om den? Liksom, är det här realistiskt att ha ett sånt här jordbruk som ni har här?
Kanske inte helt och hållet ett kulturarvsjordbruk på det sättet, men där är det viktigare att prata om den här stora variationen i landskapet och det småskaliga. Där vi har ett skiftande landskap med många olika habitat på ett och samma ställe.
Mm. Men kan man lära sig någonting av det? För vi kan vara överens om att vi klarar inte att tillgodose allt vad vi behöver med sånt här jordbruk, eller hur?
Nej, precis. Vi är absolut att vi är beroende av det moderna jordbruket i sig också. Men det handlar ju då om att skapa... Ett också platser för ett mer varierat småskaligt jordbruk, och det är ju det vi håller på med här. S-Kult i sig och kulturreservatet här är ju som en experimentverkstad mellan kulturvård och naturvård, där vi återskapar ett småskaligt landskap och får med oss de här gamla sorterna som har odlats jättelänge och som också har jättemånga idag då rödlistade arter knutna till sig. Så att hela arbetet här på S-Kult handlar egentligen om att titta bakåt i historien för att hitta hållbara och gynnsamma sätt för oss att vara människor på jorden, för att idag har vi liksom kommit bort från mycket av industrier som vi gör och skogsbruk och jordbruk och sådär, att det utarmar naturen istället. Och vi ser ju idag i och med allt fler arter rödlistas och sådär, att vi måste ge plats åt ett mindre, mer varierat jordbruk och skogsbruk där de här arterna som vi har levt tillsammans med också får plats då.
Mm. För jag tänker så där rent praktiskt, är det någonting som ni tycker att ni har lärt er som man skulle kunna tillämpa i det moderna liv vi lever? Nu blir du alldeles tyst.
Ja, nej, men det är ju jättemycket och det handlar ju framförallt om det som vi var inne på är hur vi kan liksom bidra och hitta våran plats. Det blir idag väldigt, det är lätt att människan bara ses som en negativ del i naturen. Men vi ser ju i det här kulturlandskapet att vi faktiskt kan vara en väldigt gynnsam del i ekosystemen också. Det handlar bara om hur vi jobbar tillsammans med landskapet och växtligheten och djuren som vi har och går här. Då skapar vi en större mångfald istället. Så att, och det är det viktiga här tycker jag, att vi blir den här gynnsamma biten i ekosystemet istället för att bara liksom utarma ekosystemen då.
Mm. Så vid sidan av det moderna liv vi lever så är det viktigt att få till den här andra sidan också. Vad säger du Julia? Julia Milke, du är utvecklare här.
Ja, men det är ju det som är så fint med den här platsen, att det också är ett besöksmål där vi når en bredd av människor som kanske kommer hit för den vackra miljön eller för historien eller bara för att ta en bit fika, men att vi också kan förmedla den kunskapen på ett lekfullt sätt som uppmuntrar till att titta bakåt, få äta de här roverna, kanske bli sugen på att odla dem själv, att man också kan börja i det lilla hos oss vanliga människor och skapa ett intresse, för intresse föder ju liksom ännu mer intresse.
Mm, för det var det vi pratade om när vi var uppe i kolgården bland grönsakerna, det här, att det är en variation i smaken till exempel. Och det skulle man kunna odla i sin egen trädgård.
Absolut, och vi pratade om det förut också, att man kan ju också testa frö och så i kruka bara för att liksom se hur grödan växer, eller att man utnyttjar den lilla biten man har hemma i sin villa trädgård till att odla de här kulturarvsväxterna. Ju mer ju större efterfrågan det finns, desto mer kommer de ju att finnas i våra blomsterhandlar.
Mm, tack så mycket Julia Milke som är utvecklare och Johan Gustafsson som är trädgårdsmästare här på Äskhult.
Och tack Lena Pettersson som är fältreporter. Vi avrundar Naturmorgon med ny naturfråga och chansen att vinna en termos. Det susar i säven, eller snarare drillar i det lite lagom salta grunda vattnet. Den grönögda varelsen vi söker idag vill ha många soltimmar. Mönstret på ryggen är unikt för varje individ och det har också gett arten dess namn. Och den låter så här. Svaren kan ni skicka till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 i Växjö. Det susar i säven, eller snarare drillar i det lite lagom salta grunda vattnet. Den grönögda varelsen vi söker idag vill ha många soltimmar. Mönstret på ryggen är unikt för varje individ och det har också gett arten dess namn. Och så låter den så här. Och rätt svar på förra veckans fråga var hagtorn och vinnarna var Ann Brising och Johan Forsberg i Nynäshamn, Christer Högman i Vikingstad och Birgitta Holm i Ängelholm. Och nästa vecka i Naturmorgon då ska tripsarna äntligen få lite strålkastarljus på sig. Jo då, vi har antagligen alla sett de här pyttenspå insekterna i maskrosor eller presskragar, men det finns alltså ungefär 200 arter i Sverige. Och så ska vi få följa med in i en prisbelönt trädgård. Anders Henriksson satt under pandemin igång och fotograferade så många arter som möjligt. Och han är uppe i 1400. Producent för Naturmorgon är Helena Södlund. Tekniker idag var Andreas Tosting. Fältreporter Lena Pettersson och jag heter Jenny Berntsson-Juvall. Ha det så bra!